Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag läser vi från första kungabokens 17 kapitel, verserna 8-16, där vi hör orden i Jesu namn. Då kom Herrens ord till Elia. Han sa: stig upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Se, jag har befallt en änka att ge dig att äta. Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne: hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropade han efter henne: ta också med dig en bit bröd åt mig. Men hon svarade: så sant Herren din Gud lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne: var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut, och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut, och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Den här texten för oss till medlet av 800-talet före Kristus. När Elia, vår berättelses huvudperson, träder in i på scenen i, här i början av första kungabokens 17 kapitel, får han ett svårt uppdrag av Gud. Han ska gå och säga till kung Ahab: så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar, under de här åren ska varken dag eller regn falla om inte jag säger det. Det här var naturligtvis väldigt farligt att säga. Elia tar ansvaret för att skörden slår fel under 3 år framåt, då inget regn faller. Och Ahab vill förgöra honom. Denne Ahab, Omris son, som blev kung 874 före Kristus. Om honom hetade: han gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som varit före honom. Det värsta var att han gifte sig med Isabel, som var en kungadotter från Sidon. Sidon var en stad i Fenikien eller Fenicien, det stora sjöfararfolket som är ungefär där Libanon finns idag och norrut till Medelhavets nordöstra hörn. Centrum för Fenicien var Byblos. Senare blev det Tyrus, eller det kallades senare Tyrus. Och där dyrkar man främst 2 avgudar, Baal och Asera. Baal var en härskar- och fruktbarhetsgud i fenicisk mytologi. Och Aseran är en motsvarande gudinna som ändå inte är lika väl omvittnad i litteraturen. Möjligen avses den här avguden också i Jeremia 7:44. Där Jeremia talar om himlens drottning. Men det här kan man inte veta säkert. Men de här gudarna, de var förknippade med mycket otukt. Trots att Gud hade förbjudit avgudadyrkan, införde nu Ahab dyrkan av de här avgudarna i Israels rike. Och det var tydligen via sin hustru Isabel, som var en mycket kraftfull kvinna och förledde folket i djupt avfall. hur stor omfattning det här avgudariet fick vittnas om senare i det 18 kapitlet, när Ahab ber om ett möte på Karmel mellan dessa Baals och Aseras profeter och Gud. Och där heter det att Baals profeterna var 450 stycken och Aserans 400. Och Elia var ensam Herrens profet. Så långt hade avfallet gått i Israels rike. Men vi vet av det som följer i det 18 kapitlet att Gud slog ner dessa avgudar genom det Guds dom som han fällde när han tände eld på det altare som Elia hade byggt. Men ingenting skedde med Baals profeternas altare. Sen dödades alla dessa profeter och så kom det regn. Och det är nu i förberedelsen inför det här avgörande mötet som Elia utsätts för prövningar. Först förs han till bäcken Kerit öster om Jordan. Och där matas han av korpar som kommer med bröd och kött till honom på aftonen och på morgonen. Och så drack han ur bäcken Kerit. Men på grund av den här torkan så torkar bäcken ut och då måste Elia flytta på sig. Då fick han i uppdrag att gå till Sarefat, det som vår text handlar om. Gud har befallt en änka att ge honom mat. Och det märkliga är att den här änkan är själv utan mat. Hon håller på att samla ihop några vedpinnar för att göra en sista måltid att säga sin son innan de dör av hunger. Hon har bara en näve mjöl kvar och lite olja i krukan. Och så vill profeten att hon ska först göra mat åt honom. Är det min sann inte fräckt? Men Gud visar här sin omsorg om det sina. Profeten säger: frukta inte, var inte rädd. Gör som du har sagt, men gör först en bit bröd åt mig. Och då lovar han att mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kannan ska inte upphöra förrän det åter regnar på jorden och skörden kommer tillbaka. Vi ska se på några tillämpningar av den här texten. Och där ska vi också jämföra med de övriga texterna för idag. Särskilt episteltexten och evangelietexten som vi har hört. Och vi börjar med Guds heliga vrede över synden utifrån episteltexten. Vad människan sår ska hon också skörda. Det står också i episteltexten: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. I en äldre översättning står det: Gud låter inte jäcka sig. Vad människan sår, det ska hon också skörda. Då Elia vistades vid bäcken Kerit drabbades han också av ondskans frukt. På grund av ondskan straffade Gud folket med att låta regnet upphöra. Det kom inget regn. På grund av det här torkade bäcken ut och Elia fick inget att dricka. Han måste fly för sitt liv. Han måste uppleva stora umbäranden. Den här änkan som Elia möter verkar känna till Gud. För hon säger: så sant Herren din Gud lever. Och hon tilltalar Herren med det heliga Guds namnet. Herren Jahve. Kanske känner hon honom också på riktigt och sätter sin förtröstan till honom. Men det vet vi inte. Vi vet att hon erkänner honom som profetens Gud. Men vi vet att hon är utvald av Gud. Hon har utsetts av Gud att ge uppehälle åt profeten. Och hon blir rikt välsignad. Vi ser att hennes lydnad leder till välsignelse. Dagens tema är den goda delen. Det talar inte i första hand om vår skuld. Det talar om Guds barmhärtighet och trofasthet trots vår skuld. Men det är ingen självklarhet att Gud är barmhärtig mot oss. Han skulle egentligen inte bry sig om oss, så som vi har betett oss mot honom. Då han säger att vi ska älska honom över allting och förtrösta på honom alena, då vänder vi oss bort och hittar allt möjligt annat att förtrösta på. Då sätter vi vår förtröstan till det som inte håller istället till hans omsorg. Kanske inte lika uppenbart som fenicierna och israeliterna gjorde då de vände sig till Baal och Asera. Men det är ju bedrövligt också när man ser ut över vårt land. Människorna blir allt mera självcentrerade. Man ska ju inte behöva ta hand om främlingar som kommer till vårt land. Man säger, låt, vi ska hjälpa dem i deras hemländer. Men strax efter det säger man att vi kunde ju lika gärna upphöra att ge biståndsbidrag till u-landsbistånd. Men det är just de pengarna som behövs för att hjälpa dem, de som har det svårt i deras hemländer. Samma tendens finns i alla västländer idag. Populismen frodas då det blir dags för allmänna val. Själviskhet. Man vill inte bry sig om de som lider. Ytterhöga partier växer fram med samma fart som själviskheten tilltar. Motsättningarna i samhället ökar och nu har vi också märkt av språkmotsättningar. Det är samma tendens. Vad ska vi bry oss om det där? Och politikerna frågar efter väljarnas röster. Väljarna frågar efter vad som gagnar just dem för tillfället. Det verkar som om bara stora katastrofer skulle kunna få oss att tänka till lite. Och det räcker bara några få år. Så är vi där i samma hjulspår igen. Och visst händer det katastrofer runt om i världen, men vi stänger av. Vi mäktar inte. Vi orkar inte ta in det. Och så länge det är långt borta från oss så kan vi låta bli att engagera oss. Det går an bara det inte sker här hos oss och drabbar just mig. Och så har vi sen homolobbyn som arbetar på att rasera den urgamla synen på äktenskapet mellan man och kvinna. Familjens, samhällets grundval. Den verksamheten är bara ett symptom på det verkliga problemet. Att människan inte vill veta av Gud. Här har vi samma avgudadyrkan som på Elias tid, fast klädd i lite annorlunda kläder. Och ändå fortsätter människorna att tro och anse att de är kristna. Elia anklagade folket för att halta på båda sidor. För de inbillade sig att de hade ett rätt gudsförhållande, för att de hade offerplatser. Det var ju Nordriket det här. De hade inte templet i Jerusalem, men de hade förtröstan på att de hade en rätt Gud och att de dyrka honom och bar fram offer. Men samtidigt tjänade de andra gudar. Och det var de som de främst förtröstade på. På samma sätt är det med oss idag. Vi behöver Gud i bakgrunden. Med den trygghet det ger att låta döpa barnen, att höra till kyrkan, att få en högtidlig inramning av bröllopet. Att välsignas till graven tro som man alltid har gjort. Men var är den verkliga förtröstan på Gud? Här måste vi fråga, ska det vara så att vi måste mista det vi har för att inse att vi inte har förtjänat Guds omsorg utan istället Guds straff? Vi har varit länge skonade från stora katastrofer i vårt land. Och det börjar vara så länge sedan kriget att största delen av befolkningen inte minns hur man då samlades i stora skaror i kyrkorna och bad Gud om förbarmande. Och hur Gud hörde bönerna och stoppade fienderna på ett sätt som fick omvärlden att häpna. Men var är nu vårt tack? Och var är vårt tack för att vi inte har behövt uppleva svåra jordbävningar, cykloner och översvämningskatastrofer? Nej, Gud bedrar man inte. Gud låter inte jäcka sig. Vi ska inte tro att den välsignelse som har vilat över vårt land beror på att vi har uppfört oss bra och att det självklart ska fortsätta så. Snarare får vi nog höja rösten och varna för följderna av att vi överger Gud. Ingen av oss har någonting att yvas över. då vi granskar vårt liv i ljuset av Guds 10 bud. Och därför ska vi lyssna när Gud ger oss sina förmaningar. Han säger också i episteltexten: låt oss inte tröttna på att göra gott. Vi gör inte gott för att få berömma av Gud. Gud lönar dem som gör det rätta. Han gör det inte för att vi skulle ha förtjänat lön. För den enda som har gjort det rätta, det är Jesus. Varenda en av oss har avvikit och gjort det orätta. Jesus är den enda som skulle ha förtjänat Guds belöning. För han gjorde allt rätt, han levde rätt, rent och heligt. Men eftersom Gud kräver att det onda vi gör måste få sitt straff, så tog Jesus på sig vårt straff. Istället gav han oss den lön han hade förtjänat. Han gav oss rätt till himlen, och inte bara till det goda som väntar i himlen, utan också hans välsignelse för vårt liv här på jorden. Det här är ett kort sammandrag, det som utgör grunden varför vi idag får tala om att Herren förser, att Herren har omsorg om oss. Inte för att vi själva har förtjänat det, utan därför att vi i Jesu namn får komma inför vår far och får komma ärligt som den som har gjort rätt, därför att Jesus har gjort rätt i vårt ställe. Vi läste väl signelsen om hur Herren förser i dagens evangelium. Den består inte att vi slipper alla mödor och svårigheter, utan att Herren är med och bär oss igenom dem. Vi får lita till att han inte ger oss större prövningar än att han ger kraften att bära dem. Guds välsignelse består inte i att vara sorglösa som himlens fåglar och markens blomster, samtidigt som vi latar oss och inte bryr oss om vår nästa. Utan den består i att vi får vara sorglösa som himlens fåglar och som markens blomster, samtidigt som vi är trogna i den tjänst som Herren har kallat oss till. Att änkan som försåg Elia med uppehälle inte slapp prövningarna, trots att profeten var med, det ser vi av den dramatiska fortsättningen till vår text. Där berättas att hennes son dog. Och änkan förebrår profeten. Hon var ingen övermänniska. Hur kan du komma hit och så dör min son? Vad har du med mig att göra, du Guds man, säger hon i sin förtvivlan. Men Elia ropade till Herren. Det var en stor kamp för honom också. En oerhörd nöd och vånda. Han har blivit skickad av Gud för att ta sig an dem, och så dör sonen. Enkans enda tröst, enda möjlighet att klara sig i sin framtid. Men han ropade till Herren och sonen väcktes till liv igen. Och så fick nu enkan övertygelse om att Herrens ord i Elias mun var sanning. Den sorg som hon bar på, den vändes i jubel. Precis som enkan som fick sin son uppväckt i Nain. Berättelsen om Elia har varit till oerhört stor tröst för många som dignat under jordiska prövningar och sorger. Tillsammans med den härliga undervisningen som Jesus ger oss i evangeliet från Matteus 6 kan den också ge dig en ljusglimt i den vardag som kan vara så obarmhärtigt hård, där det bara tycks vara mörker och ingen förhoppning om ändring finns. Tänk på vad Jesus egentligen lovar. Han säger att vi inte ska göra oss jordiska bekymmer för allt sådant som Herren sköter om. Och det betyder inte att du inte ska arbeta. Vi har också förordningar om att arbeta för vår mat. Men det är det onödiga bekymret som vi ska lämna. Den bra regel är att fråga om du kan inverka på att förändra den situation som ger dig bekymmer. Kan du inte inverka på det, då ska du kasta det. Lämna det. Så vet Gud att vi behöver mat, kläder och hus. Vad behöver vi mer? Jo, vi tycker väl att vi behöver så mycket annat också. Varifrån kommer de här behoven? Kanske från vårt samhälle som driver oss till bara mera och mera som vi måste ha. Jämförelser med andra. Reklamen som kommer och pockar och tycker att vi måste skaffa. Paulus säger att vi ska vara nöjda om vi har mat och kläder. Oförnöjsamhet och avundsjuka är synder som vi får bekänna och be Gud om att bli befriad ifrån, så att vi kan lämna våra bekymmer i Herrens händer. Det som Gud ville att vi ska söka efter hans rike först, det är också det som är det svåra. Vi har ju allt det andra omkring oss för våra ögon. Inte är det lätt att lämna. Men vi ska låta Guds ord lära och leda oss att ha ett rätt perspektiv i vårt liv. Att börja i rätt ända. Det allra största av allt är att han inte sviker oss. Han har gett oss sitt ord som en borgen. Allt han har lovat står fast. Tänk att han älskat oss så att han har gått i döden för oss. Och så intygar Paulus just på grund av det här. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Slutligen ska vi ännu säga några ord om att Herren vill att vi gör gott mot andra. Änkan i Sarefat påminner också om det här. Att vi ska lyssna till vår nästas behov och vara beredda att hjälpa. Trots att hon inte hade mat för morgondagen var hon villig att hjälpa Elia med en bit bröd. Gud har under särskilda tider gjort under med brödet, på så som han gjorde med Israels folk i öknen som fick manna och vaktlar, och som han gjorde med änkans mjöl och olja. Och vi har ju också det härliga evangeliet om Jesus, hur han förvandlade 5 bröd och 2 fiskar till mat för 5000 män, förutom kvinnor och barn. Vanligtvis använder han mänskliga redskap för att se till att den som hungrar får mat. Och de redskapen är du och jag. I episteltexten skriver Paulus: låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framförallt mot dem som delar vår tro. Han betonar särskilt vårt ansvar gentemot dem som delar vår tro. Det gäller både kristna i vår närmiljö och dem som lider för sin tro ute i världen. Tröttna inte att be för dem och att sända dem ett bidrag eller till organisationer som är livsviktiga för att de ska orka vidare. Paulus uttalar också en särskild förmaning att ta hand om dem som har ansvar för undervisningen i Guds ord. Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Här har vi motiveringen för att betala lön åt församlingens präst och andra kallade tjänare för att de ska kunna ägna sig åt Guds ord och bön. Vi har ingen lagstadgad plikt att ge tionde. Det var ju det gamla testamentets bestämmelser som såg till att leviterna och de levitiska prästerna fick sitt uppehälle. Men vi har istället uppfordran från den stora rikedom som Gud har försörjt oss med, att vi ska ge dem vidare. Och därför vill vi också ta hand om varandra och se till, just som Paulus här säger, att församlingen förses med tjänare som förvaltar ordet och sakramenten. Jag vill avsluta med ett ord från andra Korintherbrevet 9 som jag ofta har citerat. Och som innehåller en sådan oerhörd rikedom. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.